A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar på Statsvetarpodden, en podcast från GP Online.
Varmt välkomna till Statsvetarpodden, som idag sänder sitt andra avsnitt här under våren 2016. Och det gör vi tillsammans, eller i samarbete med Göteborgs-Posten. Jag heter Jonas Hinfors, jag är till vardags professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Men i den här funktionen idag så kommer jag fungera som ett slags chef för samtalet. Vi har lite olika chefer vid olika tillfällen och vi har haft kansler som titel, vi har haft lagledare eftersom vi är i Göteborg, men vi är nära regeringsombildningstider, så då kommer ju, i varje fall när vi spelar in det här som är maj den 19, så diskuterar Stefan Löfven om han kanske ska byta ut ministrar. Så jag kommer att vara minister eller möjligen statsminister eller kanske statsvetarminister idag och leda samtalet. Och det gör jag tillsammans med, på rakt framför mig här, det ser ni inte, men här sitter en av kollegorna.
Cecilia Garme heter jag och jag är politisk journalist och doktor i statskunskap.
Och, här har vi en.
Jag heter Ulf Bjereld, jag är också professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är dessutom ordförande för en organisation som heter Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Och tillsammans är vi alltså Statsvetarpodden. Vi har några ämnen framför oss idag. Vi spelar alltså in den 19 maj. Det här läggs ut lite senare, men ämnena är väl eviga kanske. Det första ämnet är Moderaterna och decemberöverenskommelsen. Sen kommer vi tala om Miljöpartiet och identitetspolitik. Och slutligen om regeringsombildningar. Men vi har också ett litet extra inslag på slutet som vi kallar vår spaning. Ja, vi kanske ska börja då. Moderaterna och decemberöverenskommelsen. Vad kan man säga om det?
Ja, vi lever ju i lite spännande politiska tider. Moderaterna ska ju just ha sina Sverigedagar, som det heter, i Malmö. Där jag tror det är 1500 moderater som samlas på samma ställe för att diskutera politik och vart partiet är på väg. Och det som gör det lite extra spännande är att det är ju faktiskt första gången som moderaterna samlas på det här sättet efter det att decemberöverenskommelsen bröts upp. Och det gör ju att vi har ju nu ett parlamentariskt läge där de fyra allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna skulle kunna fälla regeringen om de så ville genom att lägga en gemensam budget. Men det gör de inte. Trots att det inte finns någon decemberöverenskommelse som hindrar dem från att fälla regeringen så avstår de. Samtidigt som Moderaterna säger att det är sån fruktansvärt dålig politik som regeringen för, så låter man dem ändå regera. Då kan man ju undra, för det första, varför avstår man? Varför fäller man inte regeringen när man faktiskt kan? Det borde väl vara en oppositions högsta vilja att kunna fälla regeringen. Och för det andra, det har ju funnits i december i Moderaterna ett stort motstånd mot decemberöverenskommelsen. Hur tas Anna Kinberg Batra emot nu när hon faktiskt väljer att inte fälla regeringen trots att hon kan? Vad säger ni om det? Vad säger du, Cecilia?
Ja, vad säger du, Cecilia?
Alltså, jag tänker så här att ingen på allianssidan har egentligen intresse av att fälla regeringen och få till ett nyval nu. För det som ligger framför här fram till, det är ju inte, det är bara 2 år kvar dessutom till nästa val. Snart har ju halva mandatperioden gått. Kommer ju bli en fruktansvärt kämpig tid för regeringen. Jag var lyssnade på en dragning med Arbetsförmedlingen häromdagen som visade kurvor över hur utvecklingen etableringsuppdraget kommer att se ut. Och puckeln är ju långt ifrån nådd om man säger det. 17-18 som de stora utmaningarna kommer på framförallt arbetsmarknadssidan. Det kommer vara fortsatt otroligt tufft med integrationen. Och de här moderaterna som nu samlas på Sverigedagar då, där finns det ju massor av kommunmoderater och det är ju många av dem som har varit skeptiska kanske till den partilinje som Fredrik Reinfeldt och även Anna Kinberg Batra drev. Det Sveriges kommun och landsting har listat alla saker som regeringen måste göra på en gång för att de ska klara sig. Det finns för närvarande 52 krav på den listan. Och det är bara 12 som har blivit tillgodosedda. 30 30 krav kvar som ska infrias. Massor av pengar, så att kommunmoderater har mycket att vara arga för.
Så du tror att moderaterna vill låta regeringen regera sig sönder och samman så att säga, för att sen kunna komma, att väljarna då ska hitta en sönderregerad regering och istället välja alliansregering? Är det inte en riskfylld strategi? Tänk om det istället går ganska bra. Jag menar, som det är nu så sjunker ju arbetslösheten, BNP växer så det knakar. Och att då inte investera, att man nu faktiskt kan fälla regeringen, är det inte en väldigt riskabel strategi? Och hoppas att det ska gå så dåligt för den här regeringen så att väljarna tröttnar på det.
Fast politik är att ta risker. Jag tror att tycker nog att riskerna vore ändå för stora med till exempel ett nyval när man inte vet hur det går för de små partierna. Anna Kinberg Batra är fortfarande ganska ny, behöver fortfarande, skulle jag säga, landa hos sina egna partikamrater. Så min gissning är att de hellre låter regeringen regera sönder sig.
Om jag får bryta in här som statsminister då, eller statsvetarminister.
Ja.
Alltså jag delar nog Cecilias bild att dels det här att politik är att ta risker och att låta regeringen så att säga regera sönder sig, att hoppas på det, att man inte får några bra långsiktiga beslut för att man hela tiden riskerar också att faktiskt röstas ner i många frågor av oppositionen som ju är större än regeringen tillsammans eller de rödgröna. Och då blir regeringen passiv också. Men samtidigt så det Kinberg Batras, alltså ledarskapsdilemmat här, är ju att å ena sidan så kan man ju föra den här linjen, men det finns ju också det är inte säkert att den är väldigt, väldigt stor inom Moderaterna, men det finns ju inom Moderaterna en uppdämd frustration fortfarande, tror jag att det är, över valförlusten 2014. Men inte bara valförlusten, utan över de ideologiska val som skedde under Reinfeldts tid. Att en minoritet i partiet känner frustration över att de hela tiden fick stå tillbaka. Och vi kan kalla det kanske i försvarsfrågorna, det kanske i flyktingfrågorna, det kan finnas andra, skattefrågorna. Och där man kanske inte vill släppa det här att försöka nita dit regeringen. Det vill säga att man har gamla ideologiska konflikter i Moderaterna som kan välla fram, och de kommer kanske inte att ge sig, eller i varje fall är det en utmaning för Kinberg Batra att få dem att fortsätta protestera men hålla sig lugna så att partiledningen har handlingsfrihet.
Är det inte så att Moderaterna har gått ganska bra i opinionsmätningarna de sista månaderna, och det stärker Anna Kinberg Batras ledarskap, och så länge det stärks så kan det också vara så att hon får bättre förutsättningar att hålla oppositionen under tukt och förmaning.
Såvida inte då den oppositionen inom partiet känner sig stark, för de menar att titta, nu är vi så starka, man kanske känner att man skulle våga ett extraval till och med.
Men frustrationen som de kände, det var inte bara mot partiledningen och Fredrik Reinfeldt som partiledare, utan också mot honom som statsminister och ledare av regeringen. Och nu har de ju en helt annan regering att vara förbannade på. Och det tror jag spelar roll. Och Anna Kinberg Batra, som visserligen delade Fredrik Reinfeldt uppfattningar helt och hållet, försöker ändå ha lite nu tid på sig att gunga mot den här regeringen som ju hon inte heller gillar. Hon kan mycket lättare nu ta sina kommunmoderaters parti, till exempel när det gäller det stöd som kommunerna ska få i flyktinghanteringen.
Och så är också frågan vad som skulle hända om alliansen bestämde sig för att försöka fälla regeringen. För då skulle man ju ändå hamna i knät på Sverigedemokraterna. Då skulle man bli beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje enskild omröstning. Och Sverigedemokraterna är ju faktiskt fortfarande ett parjaparti. Alltså ett parjaparti som ingen vill vara med, som ingen vill samverka med. Och då är det kanske också svårt att se att en moderatledd regering skulle känna sig särskilt bekväm i ett sånt utfall.
Ja, det är väldigt svårt att se. Samtidigt så är den gruppen, den har ju dels funnits bland kommunpolitiker som du nämner, Cecilia, men också ut i riksdagen, att man kanske, och några av viktiga moderata partidistrikt, att man så att säga kanske inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, men däremot kan tänka sig att driva sin politik och så får Sverigedemokraterna rösta med regeringen ändå. Men återigen, frustrationen från allianskoalitionen, tror jag man ska inte underskatta den. Koalitionspolitik innebär ju att man måste faktiskt kompromissa, och så länge man levererar valvinster, vilket ju alliansen gjorde 2006 och 2010, det är en slags elixir, man lever på det, och då kan man stå och hålla tillbaka. Men 2014 så blev det inte så. Då kan man peka på varför lyssnade inte på oss, hävdar då minoriteten. Så det är i alla fall en utmaning för Kinberg Batra. Men det är också en utmaning för vårt politiska system, skulle man kunna säga. Hur kan man få ihop regeringen här? Ja,
hur ska man kunna gå tillväga då? Det är ju...
Ja, ni vet väldigt mycket om det här.
Mm. Vet vi? Ja, om vi... Nu blir det reklam.
Ja,
så vet
det blir reklam. Ja, precis.
Ja, Ulf, du får säga det. Jag är för blygsam.
Herrarna har skrivit en bok tillsammans med Karin Eriksson på Dagens Nyheter.
Ja, politisk reporter på Dagens Nyheter som har just kommit ut på bokförlaget Atlas som heter Förhandla eller dö, decemberöverenskommelsen och svensk politik i förändring. Eller svensk demokrati, nej, svensk politik i förändring.
Har vi inte boken här någonstans?
Jo då, prassel, vi ska plocka fram det här. Ni talar med ett antal senila personer som inte kommer ihåg titeln på vår egen bok. Men förhandla eller dö, decemberöverenskommelsen och svensk demokrati.
Åh, vad så fin
är det. I förändring.
Fin den är.
Ja, den är
ja, men vi låter den stanna här på bordet så att vi kan titta på den.
Ja, vi låter den
här.
Nu rinner
podd,
tiden
men...
lite om vi ska säga något om innehållet.
Innehållet i boken, räcker inte med att säga att boken finns. Ska du syntetisera innehållet i boken, Jonas, på låt oss säga 45 sekunder?
Man kan väl säga så här, det är inte en cliffhanger-bok där vi avslöjar att det egentligen var det Fredrik Reinfeldt som höll i trådan eller så här, utan det handlar om det politiska spelet inför decemberöverenskommelsen, själva överenskommelsens spel, spelet efter och upplösningen. Men framförallt så leder det fram till en analys av, ja, decemberöverenskommelsen var ju ett sätt att lösa det faktum att partierna är splittrade i olika block som inte riktigt kan bilda majoriteter. Och nu fungerar inte decemberöverenskommelsen, men vad ska vi då ha istället? Det kanske faktiskt är ett grundläggande problem för svensk politik att vi har så splittrad partiuppsättning, så splittrade konflikter mellan partierna att majoriteter och regerande faktiskt är svårt. Och där landar vi. Och vi har några förslag.
Och ett sätt att hantera det är ju att man bryter pariastämpeln på Sverigedemokraterna och bjuder in dem i den politiska gemenskapen. Men då gör vi väl bedömningen att de politiska förutsättningarna ser vi inte i dagsläget. En andra möjlighet vore ju att samverka över blockgränserna. Och det låter ju bra. Det är många som vill ha samverkan. Men samverkan över blockgränserna innebär ju också att alliansen luckras upp. Och det vill ju inte allianspartierna, för det har ju varit deras väg till framgång så här långt. Så att ja, vad gör man då? Man kanske som man gör nu, man låtsas att decemberöverenskommelsen fortfarande lever och agerar som om den gjorde det.
Här hittar jag en jättespännande, eller för statsvetare då, väldigt sexig mening i boken. Ytterligare en aspekt av svensk författningspolitik är ett drag av bristande principdebatt.
Det är en underbar mening.
Ja,
är det du som har skrivit den, Jonas?
Jag tror tyvärr jag är skyldig. Eller så är jag då fantastiskt, vad roligt att jag är skyldig till den meningen. Ja, någonstans så landar vi faktiskt där. Att det har ju varit otroligt mycket debatt kring decemberöverenskommelsen. Det som, och många har varit kritiska, det visade sig, det kanske det finns en yrvakenhet kring hur ser egentligen vårt maktförhållanden ut i Sverige? Hur ser de konstitutionella förhållanden ut i Sverige? Den principdebatten, när vi har haft grundlagsförändringar tidigare i Sverige, den har ofta förts bakom lyckta dörrar, kan man säga. Inte i offentligheten egentligen. Och vi landar ju faktiskt att vi efterlyser en ny maktutredning där konstitutionella grundlagsfrågor är en viktig del. Inte minst för att fundera på hur kan man i ett väldigt splittrat politiskt system skapa majoriteter och hur ska maktförhållandena då lösas?
Samhället har förändrats och därför så har också maktförhållandena förändrats. Så en ny maktutredning, ropen på det kommer från flera håll och vi har anslutit oss till de ropen.
Hear, hear, som det heter. Ja, jag tror att vi ska kanske stanna där och hoppas att människor köper den här boken och funderar i de här banorna som vi gör och deltar i debatten.
Nu var det slut på reklamen.
Ja, nästa punkt i så fall. Miljöpartiet har varit ganska mycket i fokus på senare tid och även identitetspolitik. Cecilia, du får gärna börja här.
Ja, jag har funderat väldigt mycket på det här. För i det här kaoset som Miljöpartiet har haft under våren med två ministrar som har slutat vara språkrör, så har det ju talats naturligtvis om real och så fundis. För det är ju på något sätt MPs egen höger-vänster-dimension. Men jag tycker att den inte är lika intressant som en annan dimension, nämligen dimensionen upplysning kontra romantik. Och då undrar man, är det inte samma sak? Men nej, det tycker jag inte. Alltså Realos, det är mer att vara pragmatisk i största allmänhet. Och fundisarna är mer ideologiskt renläriga. Och sådana finns ju i alla partier. Upplysning, det handlar om de som tror på lika rättigheter. Men också på förnuftet som medel att rangordna prioriteringar. Och vetenskapen som kunskapsideal och sådär. Och upplysningsmänniskorna i Miljöpartiet, menar jag, det är ju sådana då som Maria Wetterstrand, Per Engqvist, den före kanslichefen, som är teknikoptimister. Romantikerna i Miljöpartiet, det är precis som romantikerna som framträdde på 1790-talet och början av 1800-talet och så i Frankrike och England. De är anhängare av särarten, det individuella uttrycket, jaget, originaliteten, med andra ord identitetspolitiken. Och sen på 1800-talet så gick de här tankarna vidare och blev mer mystiska, mer kollektiva. Och man började skala upp det och fick nationen och klassen, och Hegel kom och Marx kom. Och det var egentligen bara en uppskalning av romantikens sätt att betrakta världen. Så att jag ser identitetspolitiken som en sorts uppskalad romantik på speed. Så när Yasri Khan säger så här att ja, för mig är det viktigt att inte ta en kvinna i hand, för sån är min särart, då är han enligt min mening en uppskalad romantiker.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
På speed, aggregera sånt och du får identitetspolitiken. Jag förenklar lite, men...
Går du på speed, Ulf?
Jag går alltid på speed, min egen speed. Det är spännande här med identitetspolitik, som ju har blivit nästan ett skällsord i dagens politiska samtal. Jag tycker det är en väldigt fin metafor som Cecilia gör med upplysningen kontra romantiken. Jag känner spontant för att definiera mig själv som romantiker, men jag har inte funderat så mycket över det i grunden. Men det här med identitetspolitik som begrepp, för som skällsord, då används det ofta som att identitetspolitiken, det är ett sätt att olika särartsgrupper ska kompenseras, och det leder till kvotering och så vidare. Och kvotering är inte ett vackert ord i svensk politisk debatt idag. Men jag har sett andra definitioner av identitetspolitik som mer tar utgångspunkt i att identitetspolitik, det är ett verktyg, ett redskap för att identifiera orättvisor i samhället. Som till exempel en sådan sak att om samma person söker samma jobb men under två olika namn. Under första gången kallar sig kanske för Per Johansson och andra gången kallar sig för Ahmed Ali eller någonting sådant. Så är det betydligt större sannolikhet att han med samma meriter får jobbet om han använder ett svenskt, kärnsvenskt namn än om man har ett utländskt klingande namn. Och ett sätt att identitetspolitik synliggöra de strukturella orättvisorna. Det är inte lösningen på det, men det är en synliggörande.
Det är en väldigt bra metod till exempel att använda vid olika kritiska punkter som anställningar och sådär. Men om man ska ha det som politiska principer får man mycket mer problem. Det här med identitetspolitiken bröt ju verkligen igenom 2014. Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, feministiska initiativ mobiliserade mot rasisterna. Så feminismen och antirasismen bröt verkligen igenom. Vad som hände då var att Miljöpartiet började tappa till FI, något kolossalt. Åsa Romson ställde sig då på Almedalens scen och lät som identitetspolitiker mer än någonting annat. Och det roliga är att hon var ju egentligen en av upplysningsmänniskorna i Miljöpartiet. Det var egentligen inte alls hennes roll, eller hennes manus i alla fall.
Jag brukar ju ibland landa, eller nästan alltid landa i någon slags praktiska lösningar, och jag är inte så engagerad i identitetspolitiska debatten eller så liksom insatt i det egentligen, men det finns ju en del intressanta tankar när det gäller liksom närliggande områden. Till exempel, kan man med politiska institutioner, valsystem till exempel, betona olikhet, så att olikheter tar plats i ett parlament. Det kan vara ideologier, det kan vara grupper av människor eller några andra olikheter. Eller kan man via valsättet skapa incitament för att man måste söka sig till flera grupper för att få majoritet. Och det, då kan man ju säga att det är ett väldigt proportionellt system där det är väldigt lätt att få representation. Det kan skapa möjligheter för många olika grupper att få representation. Och då kan det vara bra om man får representation. Å andra sidan så betonar man ju då olikheten. Medan andra typer av valsätt där den för att bli vald måste söka sig till många olika grupper för att få majoritet kanske kan fungera inkluderande. Och det kanske man kan fundera lite, vilka institutioner, om man nu är det ena eller det andra, hur ska våra institutioner utformas för att vi ska uppnå det ena eller det andra? Och det är möjligt att jag landar i det här lite mer samarbetande då, kanske, utan att ta politisk ställning i identitetspolitiksfrågan.
Skulle det då hänga ihop med valsystem till exempel? Skulle man kunna säga att den typen av flerpartisystem vi har, proportionella val, ger en grund för en, alltså är extremiserande, alltså, som modell?
Principiellt sett kan man säga det, att ja, det ger grund för att det är fler identifierade grupper. Om det sen är extremiserande,
renodlande, det får man säga. Renodlande.
Ja. Men nu, det här har ju varit en otroligt stor debatt inom Miljöpartiet på senare tid, och den ledde ju fram till att ett språkrör, Rosa Romson, avgick. Eller tvingades bort, hur man nu ser det, och istället för Isabella Lövin kommit. Och om man ser framåt, alltså, finns det något hopp för Miljöpartiet? Nu har man gjort ganska stora förändringar internt, en viktig språkrör är utbytt. Hur ser ni på framtiden för Miljöpartiet?
Det är ju lite uppförsbacke här, för även om kongressen då enhälligt ställde sig starkt bakom de två nya språkrören, så är det ett stukat parti som nu ska fortsätta regera. Och det har varit intressant att se hur de båda nya språkrören, eller nygamla, Gustav Fridolin och Isabella Lövin, båda framstod som just väldigt pragmatiska i sina uttalanden efter. Och jag känner unga människor som varit passionerade, eller i alla fall engagerade miljöpartister, men blivit så besvikna på partiets sätt att nu hantera den här krisen, att de redan börjat säga att inför nästa val så är det Miljöpartiet redan bortvalt. Istället väljer man mellan Feministiskt initiativ eller Vänsterpartiet. Och det är möjligt om de fundisar som Cecilia pratade om, eller om de nu samvarierar med våra romantiker eller inte, om de då är mobiliserbara för Vänsterpartiet och eller för FI på ett annat sätt.
Det, Cecilia?
Jag vet faktiskt inte. Jag tänker på ett annat, en utmaning som Miljöpartiet har. Det är det här att om man går tillbaka och försöker hitta någon slags framtid i historien, så om upplysningen nu har vunnit över romantiken i Miljöpartiet, så är den historiska lärdomen att den här tredje entiteten, l'ancien régime, alltid kommer tillbaka. Efter Napoleon så kom den småtråkige Ludvig den 18, och jag gissar att nu blir det liksom Ludvig den 18 i Miljöpartiet. Lite småtråkigt, administrativt, man är försiktig, man tar inte ut svängarna, och det blir varken hackat eller malet.
Men då kanske man det, alltså, det är nog så att en del, det finns ju flöden till FI, det vet vi från valet 2014. Inte så stora till V, men det man kanske kan börja locka andra partier. Alltså det kan ju, det här, man har en stämpel på sig att vara oseriös och allt det här. Den kommer säkert finnas kvar länge. Den odlas friskt av partiets motståndare, men man kan ju tänka sig att det faktiskt lockar till sig. Jag är ju annars cyniker, att om man tänker, nu har vi bytt ut Lövin här, pragmatiker, ja, och i praktiken har ju MP i regeringen varit väldigt pragmatisk. Man har varit väldigt, väldigt samarbetsinriktad. Det finns väl ingenting, skulle jag säga, som tyder på att det kommer att ändras.
Nej, signalspelet har ju varit klart samarbetsinriktat även efter språkrörsskiftet. Jag tänker på det här med, som Cecilia sa, att det går i vågor. Karl Marx sa ju en gång att historien upprepar sig, första gången som fars och andra gången som tragedi. Frågan är bara var är den processen som Miljöpartiet just nu befinner sig.
Jag skulle vilja utnämna en person i alla fall till veckans Voltaire, och det är inte ens någon, kanske blir månadens Voltaire då, men den som verkligen formulerade det här just upplysningsidealet, det var inte miljöpartist utan sossen Aida Hadzialic. Hon gick ut för några veckor sedan mitt i Miljöpartiets tid och sa: jag är inte här som en före detta flykting från Bosnien. Jag är här och representerar Sverige. Jag representerar alla svenskar. Man är inte mindre värd för att man är född i en förort i Sverige än för att man är född i en förort till Aleppo.
Och som av en händelse så kommer vi då in faktiskt på en minister, Aida Hadzialic. Och i när vi spelar in det här så är, går ryktena full sving att det håller på att bli en regeringsombildning. Och det är ju omöjligt att veta någonting om den. Vi försöker, jag och Cecilia, ibland locka fram saker från Ulf som ju sitter i Socialdemokraternas VU, men han är tyst som en mus.
Möjligen det vet mäktiga, han ingenting,
eller så är han väldigt bra på poker.
Det mäktiga VU, tack Cecilia för det klargörandet.
Ja, han har pokerface, och det går inte att spekulera i namn. Men principiellt så skulle jag vilja säga att om man tänker, det här är ju en koalitionsregering. Och vi vet ju det, att koalitionsregeringar, de är upptagna av två ting. En är när man bildar regeringen, att det ska vara en viss balans mellan partierna, och det är en förhandlingsfråga. Så att om det nu försvinner miljöpartister, så måste de nog ersättas av miljöpartister. Alltså så att balansen i antal är väldigt viktig mellan de två koalitionsparterna. Och sen är det vilka departement man ska ha. Då är det ju vissa departement är väldigt viktiga för juniorpartiet och även för S förstås. Men det, man brukar, forskningen visar väl att juniorpartiet ofta får sitt favoritdepartement. Så miljödepartementet är väl troligt att det kommer att vara en miljöpartist. Sen är det ju kompromisser hela tiden. Men alltså de två frågorna, där kommer säkert inte Löfven att störa den liksom grundbilden, kan vi väl tro.
Löfven har ju varit mycket tydlig med att han uppskattar Miljöpartiet, och att de som har velat lyfta ut Miljöpartiet och regeringen har ju inte fått något stöd från hans sida. Så att sen kan man kanske inte heller låsa sig fast i antalet ministrar, utan som Jonas var inne på, det kan ju också vara vilka departement. En del departement väger tyngre än andra. Vi har också en väldigt stor regering idag, det är väl 23 plus 1 om jag kommer ihåg det rätt, och tror aldrig Sverige har haft en större regering. Så att kommer han att strama åt, eller kommer han att försöka upprätthålla balansen genom att tillsätta ännu fler ministrar? Det vet vi inte just nu.
Och vi vill ju börja spela regeringsbingo. Vi vill bara att det ska annonseras nu, en presskonferens, så att vi kan sätta igång. Och
vi har kollat här under dagen när vi spelar in detta den 19 maj, men det kommer inget. Och då, vi har pratat lite, vill Löfven störa Moderaternas Sverigedagar som pågår samtidigt, eller vill han inte göra det? Det vet vi väl inte. När det gäller antalet ministrar, det har ju talats en del om att i och med att man ska få den här balansen i antal mellan S och MP, så är det, så har man liksom byggt in att i flera departement finns det ju en av varje, eller till och med det finns fler ibland, för att man ska nå en balans. Det gör ju också att det administrativt inom departementen kan bli lite krångligt, så att säga. Vem har ansvar för vad? Även om det är tydligt på pappret, så är det inte alltid så tydligt. Ja, då kan man dra ner. Men då måste man dra ner, så att drar man ner en miljöpartist får man dra ner en socialdemokrat, om balansen ska hållas, så att man har den här procenten. Det här är inte lätt.
Nej. Göran Persson har ju varit ute i debatten, han går ju ofta ut i debatten nu för tiden, och används som någon form av orakel i regeringsfrågor, eller om man möjligen tittar tillbaka på gamla uttalanden han har gjort. Han sa ju länge att den ultimata regeringen består av, jag tror det var 18 ministrar, men jag tror aldrig han själv lyckades nå det målet. Men han tycker att less is more. Lättstyrdare, lättare att organisera och mer kraftfullt.
Ulf, när sossarna gjorde egna regeringar, var det inte också så att man hade olika intressen och grupper att ta hänsyn till inom partiet?
Jo, Socialdemokraterna beskrivs ju inte så sällan som en koalition av olika intressegrupperingar. Och det är klart att Socialdemokraterna är fortfarande ett stort parti med närmare 100 000 medlemmar, men har ju varit ännu större, och då kanske det låg ännu mer i den här koalitionstanken. Jag skulle vilja säga att i och med att Stefan Löfven har lyckats samla partiet, till skillnad från hans företrädare Håkan Juholt, så har han också ett ganska fritt mandat vad det gäller representativitetsfrågorna. Kön är naturligtvis det allra viktigaste, skulle jag tro fortfarande, men i övrigt med partidistriktens storlek och så vidare, det väger inte lika tungt i regeringssammansättningen nu som jag tror det gjorde tidigare.
Och sen ska man komma ihåg, det har jag inte om S då, utan att när det är en koalitionsregering så har man ju oerhört stort, de olika partierna som ingår, i det här fallet Miljöpartiet, har ju väldigt stort inflytande över sina namn. Alltså det är nästan delegerat till den partiledningen. Sen är det ju en dialog. Det var likadant i alliansen. Man har så att säga ett mandat över sina egna.
I praktiken är det språkrören som bestämmer.
Ja, även om det i grundlagen står en sak om att statsministern bestämmer. Så i praktiken är det realpolitik här. Ja, vi kommer kanske inte mycket längre. När vi spelar in nästa gång, den 16 juni, så vet vi hur det har gått. Det kan hända att det varit någon ny regeringskris då. Men nu tänkte vi fortsätta med vår fasta punkt. Och det är Cecilia som kommer att ha en spaning. Och vi är inte riktigt säkra vad detta blir.
Nej, jag vet inte riktigt heller kanske. Men det är väldigt roligt att få vara spaningsledare. De ämnen jag tog upp förra året är ni fortfarande chockade över.
Du kom ut som monarkist, ärkemonarkist.
Nej, royalist. Det är en helt annan sak.
Ja, monarkist och royalist. Okej, det tar vi som ett tema nästa gång. Ja, skillnaden mellan de två. Okay.
Nu tänkte jag att jag skulle spana om statens återtåg i skolpolitiken. För att när vi spelar in det här så har den statliga skolkommissionen för några dagar sedan lagt ett delbetänkande. Och de signalerar väldigt tydligt att nu blir det mer statlig styrning. Av pengar, styrningen av medel, alltså så att det passar skolornas behov bättre. Mer styrning av kompetensutvecklingen av alla möjliga saker. De har också deklarerat att friskolorna är här för att stanna, men de överväger obligatoriska skolval för att man ska få bort de värsta segregationseffekterna. Och man vill verkligen komma åt likvärdighetsproblemen, och man vill också ha ett mycket starkare ledarskap i skolorna. Det där tror jag är en trend i tiden. Jag tänkte särskilt på det igår när jag var invecklad i en lång diskussion på Twitter som handlade om en lärare på en gymnasieskola som passerar genom matsalen, och det är några killar som sitter och bråkar vid ett bord. Det visar sig att en av dem har hällt socker i saltkaret, eller om det var tvärtom. Han sträcker upp killen som nekar till att ha haft någonting med detta att göra överhuvudtaget, och det slutar med att läraren får en förtalsanmälan av föräldern.
Och din spaning är att det här kommer att stramas åt?
Alltså min spaning är att det här måste stramas åt. Vad
du
som hände var...
Du känns ut som folkpartist. frågorna.
Liberal, Jonas. Liberal.
Förlåt. Ja, det var ju daterat så.
Men allvarligt talat. Alltså, och här, i det här fallet var det till och med så tydligen att rektorn tror att man kanske inte ska uttrycka sig så till elever. Jag menar, vad är det här för någonting? Vi kan ju inte ha det så här. Vi kan ju inte ha föräldrar som terroriserar lärare.
Vill Ulf säga något ytterst kort om den här frågan?
Jag tror jag...
Det mäktiga VU, vad tycker ni om skolan?
Jag tror att det mäktiga VU i det här fallet väljer att lite fek ducka i salt- och pepparkarsfrågan när det gäller skolpolitiken.
Och jag återgår till min statsvetarministerroll och säger att i princip är här med debatten avslutad. Vi tar med oss den här spaningen och de andra ämnena vi har diskuterat. Då är det så här att vi spelar in nästa gång den 16 juni. Då kanske ministrar har avgått. Det är kriser överallt. Det tycks ju vara ett tema i svensk politik. Vi kommer att snart därefter så finns vi i Almedalen. I stort sett varje dag. Och har jag glömt något?
Det har du säkert, men i så fall har jag det också.
Ja, men då säger vi tack. Hejdå. Ska ni ha. Hej då!
Tack.